Då är vi redo.
Ja, men hej och välkomna till Alla Tiders podcast.
Tack så mycket.
Det var ju ett tag sedan sist.
Ja, det var jättelänge sedan.
Men det finns lite luft kvar i lungorna.
Det finns så mycket kvar att säga. Vi kunde bara inte lämna det där.
Och det är ju trots allt jul. Så ja, det är klart man ska bjussa lite då.
Det är därför du bjussar på en så smörig inledning.
Ja, eller hur, eller hur. Men hur är läget då?
Det är bra, tack. Mm. Tack som fråga. Ja. Tack som fråga.
Vi har försökt hålla oss verksamma på något sätt i alla fall. Mm. Och det är ju trots allt jultider.
Ja, det verkar så.
Så att om man vill så får man gärna titta in vår systerverksamhet, vårt lilla förlag.
Ja, precis. Om man nu är desperat i jakt efter julklappar till den som har allt.
Precis.
Eller inget.
Eller inget. Men vill ha en bok.
Ja, precis.
Och vi tycker det är ett väldigt härligt sätt att kunna stötta oss på också, så att säga. Vi behöver ju också allt stöd vi behöver, precis som kulturen i stort.
Precis, det är en julklapp även till dig och mig.
Precis. Bara att få känna sig behövd kan vara kul ibland. Så att gå gärna in på delfiner.se, eller man kan gå in på Bokus och söka på Delfiner förlag, så ser man alla böcker som vi har på rad.
Mm, det är lättast kanske.
Så behöver man inte söka på titlarna. Och det finns lite olika skojiga saker. Jag tycker ändå att det är saker för den som är lite kulturintresserad men känner att allt annat... jag känner till allt annat. Ja, jag behöver någonting nytt lite utanför fåran.
Man vill också känna sig lite unik kanske.
Precis.
Det är, kan man ju, liksom, vill man sitta på festen och säga att jag läser Dostojevskij. I alla fall alla har läst.
Ja, men precis. Det här är perfekta samtalsämnen och roliga grejer att ta upp, tycker jag.
Om du vill vara riktigt jävla indie.
Eller hur? Så indie att ingen vet vad det är. Men därför ska du köpa det. Gör det på god tro.
Ja, men vi lovar. Mm.
Men idag då? Vi ska alltså prata om en av Englands största författare någonsin, kanske man kan säga.
Ja, det är väl ingen underdrift.
Nej, alltså när man läser om honom...
Eller överdrift, men det är inte överdrift.
När man läser om honom så är det ju nästan otroligt hur stor han var. Alltså när han dog så ville han bli begravd med en liten intim ceremoni. Mm. Jag tror att det var underförstått att det var tänkt att vara på en helt vanlig kyrkogård. Mm. Men det stod ju inte riktigt bestämt så där i hans testamente, så det fanns liksom ingenting man kunde liksom gå på juridiskt.
Nej. Man var inte tvungad till någonting.
Nej, precis. Så istället så valde man att begrava honom i Westminster Abbey.
Ja, inte så intimt.
Nej, tillsammans med Chaucer, Händel, Kipling, Tennyson och så vidare. Mm. Men man hade faktiskt en liten hemlig ceremoni.
Hade man det?
Ja.
Det visste faktiskt inte jag.
Tidigt på morgonen den 17 juni 1870 så var det liksom så att ingen skulle veta när det var eller hur man... Så att det var ändå hemligt.
Okej, fint ändå.
Men fortfarande på kanske den mest högtidliga plats man kan vara på.
Ja, alltså annars brukar man ju kanske... begravas någon annanstans och sen flyttas det på ett corner.
Ah, ja, precis.
För att man har kanoniserats efterhand. Men han var ju kanoniserad redan när han dog.
Verkligen. Alltså, hans minnestext, eller den här epitafen då, den är, säger ganska mycket, den texten som står på hans gravsten då. Det står så här då. To the memory of Charles Dickens, England's most popular author, who died at his residence Higham near Rochester, Kent, 9 juni 1870, aged 58 år. He was a sympathizer with the poor, the suffering and the oppressed, and by his death, one of England's greatest writers is lost to the world.
Ja, det var jättefint.
Alltså det är rätt stort, alltså Englands mest populära författare, en av Englands främsta författare. Och så någon som sympatiserade med de fattiga, de lidande och de förtryckta.
Ja, det gjorde han också.
Det får man verkligen säga. Ja, så att, men han har ju skrivit en hel del, så att idag ska vi inte prata om alla hans idag klassiska verk.
Nej, det blev lite mycket, lite massligt.
Han kom ju från en tid, liksom 1800-talet, då romanerna var långa.
Jo.
Och Dickens skrev ju flera av sina romaner i serieföljetongformat, lite som dagens tv-serie nästan.
Ja.
Han tog ju gärna också input från sina läsare, liksom använde sig av så kallade cliffhangers.
Det är kul.
Att man skulle liksom, även nästa vecka vill jag veta hur det gick för hans rollfigurer.
Han levererar ju nästan alltid ett lyckligt slut också.
Perfekt ju. Det är det man vill ha. Utan idag ska vi prata om hans alltså en av hans julnoveller. Han har ju skrivit flera. Och den mest berömda såklart är Christmas Carol. En julsaga.
Ja.
Men det är ju en rätt intressant julsaga. Det är också en spökhistoria.
Det är det ju, absolut. Även om ordet spöke kanske inte är den perfekta översättningen av
Ghost. En
andehistoria. Kan komma till det senare kanske, men ja, jag kommer igen. Nej, det är ett spöke med.
I alla fall. Tänker du på fadersonen och hela spöket?
Ja, det är ju mer närbesläktat. Men Marley är ju i och för sig ett riktigt spöke.
Ja, det är ju. Det är ju verkligen.
Men det är kul att det är en spökhistoria.
Ja, eller hur? Ja. Det ger lite härlig grej till det. Men jag tänker så här då. Innan vi kommer dit vi ska prata om, alltså om en julsaga, och så tycker jag att vi ska prata lite om det tema som lyftes fram här i den här epitafen. Alltså hans sympati med de fattiga.
Ja.
För om det är något som ändå är ganska typiskt för Dickens och som är tydligt i även Christmas Carol, så är det ju hans sympati med de mindre bemedlade och ett, vad ska man säga, starkt patos får man säga för samhällets orättvisor.
Så är det ju. Det är kanske det också man tänker främst när man tänker Dickens. Man tänker Oliver Twist.
Ja, verkligen.
Lysande utsikter.
Precis.
Det är mycket fattiga pojkar.
Och det är väl det lite som gör hans böcker så himla starka också.
Ja, jo, absolut.
Och de appellerar ju väldigt starkt till, vad ska man säga, människans sinne för omtanke och generositet och givmildhet och såna här saker.
Ja.
Och vissa människor behöver ju kanske nästan skakas om för att börja bry sig om andra.
Det kan vara
så. Så, så kan det ju vara. För mycket fokus på fel saker och för mycket tid i isolering kan ju fjärma en från andra människor.
Är du redan inne och nosar på...
Nej, jag tänkte lägga ut små frön.
Ja, ah, snyggt.
Så är det ju fallet med Scrooge.
Ja.
Men till och med den hårdaste girbuken kan ju gå för tillbaka till den mänskliga gemenskapen. Även om det från dem krävs lite drastiska metoder.
Mm, exakt.
Mer om det snart. Jag såg nyligen om den här Civilization av Kenneth Clark.
Ja, härligt.
Och i det avsnitt som handlar om engelskt 1800-tal.
Ja.
Då säger han faktiskt att två stycken skrev fördjupande om fattigdomen i England vid den här tiden. Friedrich Engels och Charles Dickens. Men Engels läses kanske bara av Karl Marx.
Ja, jo, det stämmer.
Men Dickens läses av alla.
Inte ens marxister läser ju Engels.
Nej, precis. Men Dickens läses av alla. Liksom. Ja. Det är spoiler som jag tycker är ganska kul. Även Marx läser ju Dickens.
Ja, gjorde han det?
Han ska ha sagt i alla fall, det är väl sådär bevingade ord, men han ska ha sagt att Dickens framförde för världen fler politiska och sociala sanningar än alla professionella politiker, skribenter och moralister tillsammans.
Det är ändå kul. Jag vet ju att Lenin avskydde Dickens.
Asså?
Han kunde inte stå ut med en julsaga. Han har gått ur en produktion.
Asså, han var han så kall?
Ja, det var bara borgerligt dravel. Scrooge, alltså, lösningen är ju filantropi och medmänsklighet. Det var inte Lenins.
Och det hade kanske historien kanske hade varit annorlunda om det hade varit hans grej.
Hade han suttit kvar kanske historien hade sett helt annorlunda ut.
Kanske, ja. I alla fall, jag är ingen expert på den här tiden, men det är ju känt att England efter industriella revolutionen i slutet på 1700-talet var en ganska hård plats att leva på.
Ejo.
Så ibland räknar man industriella revolutionen till typ 1840, alltså 1760 till 1840-ish. Mm. Och det är ju just under de här sista åren av då de nya tekniska landvinningarna som Dickens börjar skriva. Och man kan säga att det som intresserade Dickens var ju då denna industriella revolutionens baksida. Och de var ju rätt många. Arbetsdagarna var långa. 12-14 timmar, kanske upp till 16 eller 18 ibland har jag läst.
18 timmar går inte.
Nej. Lönerna var så låga att barn i 8-10 års åldern också behövde arbeta.
Mm.
Särskilt vanligt var det väl kanske inom textilindustrin. Det var gött med barnarbete tyckte man då, eftersom att man kan ge dem lite lägre lön.
Ja, man känner också till det här att man behövde små händer för vissa väldigt farliga delar av textilmaskinerna.
Ja, och sotapojkar, de började jobba när de var 4-5 år och fortsatte då tills de blev för stora för att klättra ner i en skorsten.
Ja.
Och man kunde se dem då gå på stan då, med blodiga knän och armar av klättrandet i de här skorstenarna.
Just det.
Och sotarmästaren brukar då gnugga de här öppna såren med saltlösning för att härda och ge hudförhårdnader. Och sen upp i nästa skorsten igen.
Ja, bra.
Så här kunde du inte riktigt hålla på.
Nej, det kunde du gärna inte göra.
Så 1833 kom en lag som förbjöd barn under 9 att arbeta i fabriker.
Bra.
Och att barn mellan 9 och 13 inte fick arbeta längre än 9 timmar om dagen.
Nej, det är ju något i alla fall.
Det är en seger, men kanske inte en tillräcklig sån.
Alltså
jag tycker faktiskt att det är lite jobbigt att läsa om 1800-talet. Ja,
alltså det här är ju verkligen så fruktansvärt grym tid.
Det är hjärtskärande. Alltså jag förstår inte, alltså under mitten på 1800-talet dog mer än hälften av alla barn i England innan de fyllt 5 år.
Ja.
Och medellivslängden i arbetarklassen var 17.
Ja, nej men Det är svårt att förstå hur det, vilken katastrof den industriella revolutionen var till en början.
Men det är ju alltså de här offren liksom, alltså det så här jävla skitliv som de fick.
Ja, alltså medelklassen gick ju ner, och även alltså människor krympte ju växten. Ja,
för undernäring och sånt.
Undernäring, till exempel. Det är ett väldigt tydligt exempel man kan se på skelett och sådär. Det brukar hända om det har skett en stor katastrof.
Men nu var det tekniska landvinningar som gjorde det.
Ja, precis.
Fabriken.
Men jag tycker också, eftersom jag är ju gärna en person som tycker att man ska se med sympati på historien. Inte just 1800-talet då, men så tycker jag ofta, folk har ofta väldigt negativa åsikter om, tänk hur det var att leva liksom på medeltiden, är något man kan höra. Det måste varit helt sjukt. Men liksom 1800-talet är den sämsta tiden.
Och det är ju så mycket närmare liksom. Ja. Att,
verkligen.
Nej, men det är, man blir fan superledsen av att läsa av det liksom. Och de här då, och så alla sjukdomar då, kolera, tyfus, lunginflammation, gatorna i vissa bostadsområden, ja, då.
Trångboddheten. Ja. Så otroligt. Och skiten.
Ja.
Och smoggen.
Ja.
Dessutom.
Smog som idag, det finns ju i städer fortfarande idag, men ja, vi är inte så glada i det.
Nej.
Det är mörkt liksom, och det är inte konstigt liksom att väldigt mycket olika rörelser formuleras under 1800-talet. Alltså socialismen växer ju fram såklart, och i England så sker det ju många, vad ska man säga, humanitära projekt för att förändra samhället till det bättre. Alltså folkbildning, och man utvecklar ju sjukhusen, och man inser ju att bakterier sprids, alltså hur de sprids liksom, och vikten av att desinficera och rent vatten och sådär. Tidigare trodde man ju att sjukdomar spreds med dålig luft ju, såhär miasmer.
Exakt.
Det är inte
det
rätt.
Var inte det som är det.
Så man vädrade, men man tvättade inte händerna.
Nej, precis. Det här var ju Benjamin Franklin, han var pionjär lite där. Och det som minns det avsnittet från.
Gammal klassiker. Och enligt Kenneth Clark är det här också första gången i historien som snällhet lyfts fram som dygd. Ja. Alltså inte mod eller tapperhet eller pliktkänsla eller styrka, utan att vara snäll.
Nej, men det kan stämma, ja, det är fint. Men det kan ju vara en produkt av en väldigt grym värld.
Ja, att den tvingar, eller den skapar ett behov av vissa typer av sentiment. Liksom.
Ja, precis. Som jag tänkte prata lite om också snart, så förde ju även industrialiseringen med sig saker som, alltså även i fokus idag, alltså rotlöshet. Människor flyttades ju från sina traditionella samhällen in i de här storstäderna liksom. Väldigt, så det var ju väldigt anonymt. Idag kan man ju tycka att de är ganska fina, sådana här gamla engelska arbetarkvarter. Men de är ju väldigt anonyma också.
Ja, precis. Och ja, det var säkert ut och in ganska mycket också, med så att nu bor en annan familj där, nu bor en annan familj där.
Ja, men precis.
Ja, det är, men framförallt också skickat på dem så att säga.
Okay.
Ja, det är deppigt. Men Dickens var ju inte, han var ju inte själv kanske från den här klassen riktigt. Men nej, han var ju mycket effektiv röst i alla fall, lyfta deras förhållanden och ge dem ett namn och ett ansikte då, även om det var fiktivt då, för de politiska krafterna att identifiera och sympatisera med.
Ja. Han hade ju ändå haft en kort visit i en fabrik.
Ja, precis. Ja. Han kom väl från någon form av medelklass får man kanske säga. Men han hade ju viss erfarenhet av att vara fattig, även om det var en kortare sån. Alltså han föddes ju i Portsmouth och flyttade sen till London. Och hans pappa John Dickens var någonting av en bokhållare vid The Navy Pay Office.
Ja, han kanske hade ett jobb lite likt Bob Cratchit.
Ja, det kan, det kan vi ju, ja, fint. Mm. Och enligt Charles Dickens så var han en opportunist utan någon känsla för pengar.
Ja, lätt hänt.
Och på grund av att han då spenderade lite för mycket och levde över sina tillgångar, så samlade han på sig en massa skulder och lån som till slut blev för stora.
Ja.
Och han hamnade därför i fängelse. Ett ställe som heter Marshalsea Debtors Prison i Southwark i London.
Ja, kan inte vara kul.
Nej. Och som brukligt var på den tiden så följde fru och de yngsta barnen med in i finkan.
Ja, vad skulle de annars ta vägen?
Ja, bo hemma. Ja. Och Charles Dickens fick då pantsätta alla sina böcker. Och lämna skolan som 12-åring för att arbeta i en av dessa då smutsiga fabriker fulla med råttor.
Ja.
Som var den här tidens arbetsplatser.
Framförallt råttorna verkar ha gjort ett intryck på honom. Han har ju skrivit om hur man hörde dem krypa dag och natt.
Ja, de måste ju ha funnits där då en hel del. Och Dickens jobbade på en boot blacking factory som heter Warren's Blacking Warehouse nära Charing Cross Railway Station.
Okay.
En fabrik som höll på med skoputs. Och där jobbade Dickens i 3 år. Han hade turen att bara jobba 10 timmar om dagen.
Ja.
tjänade 6 shilling i veckan för att klistra etiketter på burkar med skoputs.
Ja, fan vad tråkigt.
Ja, det tyckte nog han också. Och tillsammans med sin syster Frances som studerade vid musikhögskolan verkar som, så kunde de bara besöka sin familj i fängelset på söndagarna.
Ah, ja. Okay.
Och denna upplevelse då av fängelser återkommer Dickens till i romanen Little Dorrit i alla fall.
Ja.
För som man kan gissa så gjorde denna erfarenhet ganska stora intryck på Dickens. Och hans första biograf, Michael Slater, beskriver att det gav upphov till ett hos Dickens djupt och personligt samhälleligt skrik. Mm. Så ur denna erfarenhet kan man säga så kom hans intresse för socioekonomiska förhållanden, arbetsrätt och barnarbete framförallt. Då kanske.
Ja. Alltså barnen är ju centrala teman i hans allra kändaste romaner i alla fall.
Det får man ju säga liksom. Och även, jag tror även i, alltså, han gjorde säkert icke-fiktiva grejer också som handlar om det här tror jag. Och så han ska senare ha skrivit också hur han förundras över hur lätt han bara kunde ta sig ur skolan och kastas in den, i detta hårda arbetsliv då, som 12-åring.
Ja.
Så lätt och snabbt det är att hamna i fattigdom.
Ja, just det. Men det kan ju också ge såklart en sympati om man förstår att de människorna som befinner sig där, det är liksom, det är bara ödets nyck.
Ja, precis. Framför
allt barnen, ja. Såklart. Som har, alltså även om hans far hade gjort dåliga affärer så var ju han helt och hållet oskyldig till det här. Och ändå hamnade han ju i en situation värre än ett fängelse.
Ja men verkligen liksom. Att det måste vara en känsla av orättvisa liksom. Ja, och att alla de som är här är inte det på grund av dålig karaktär. Utan
nej.
De är här av en olycka eller ett fel eller miss eller vad som helst. Liksom. Det kan vara vad som helst som gör det liksom.
Ja.
Men pappan behövde inte sitta så länge i fängelse faktiskt. Han släpptes efter bara 3 månader. Efter att hans mamma hade dött och lämnat efter sig ett litet arv med vilket han kunde betala av de värsta av hans skulder. Men pappan blev faktiskt fängslad på grund av skulder ytterligare en gång. Jo, men då släpptes han efter att Charles då hade lånat ihop pengar från sina vänner med sin lön då som säkerhet.
Ja.
Han kom ut då. Men Charles jobbade ändå kvar i 3 år. Liksom, även om pappan då kom ut så var han ändå fortfarande försörjaren av familjen. Och så denna period då levde kvar i honom ganska hårt och liksom framförallt då under vilka förhållanden som de fattiga fick leva och arbeta under.
Ja.
Och även om det kanske inte var hans egen klass då, utan det var liksom en form av inblick i den. Och han ska hänvisa till denna tid även i David Copperfield när han skriver då: I had no advice, no counsel, no encouragement, no consolation, no assistance, no support of any kind from anyone that I can call to mind as I hope to go to heaven.
Nej, hård.
Ingenting. Så, så.
Det kanske du kommer ta upp sen också. Men att det här kan ju också formatas bild av Scrooge lite. Eller hans själv, den självreflektion som Scrooge kanske är, för han blev ju väldigt besatt av pengar.
Yeah.
Det förstår man ju. Han var ju till slut av sitt liv desperat att aldrig hamna i den här situationen igen.
Ja, ja men det kommer nog kunna knyta an till mot slutet tror jag. När vi kommer fram till vad sens moralen egentligen är. Liksom. Mm. Ja. Mm. Men så Charles Dickens kom ju ur det här. Liksom. Han kunde ju fortsätta att studera och blev ju journalist sen, som var hans huvudsakliga yrke vid sidan av sin författarkarriär. Han var ju 20 år redaktör för en tidning som kom ut en gång i veckan och skrev då vid sidan av då 15 romaner, 5 kortromaner eller längre noveller. Typ ett 100-tal kortare berättelser och sen artiklar. Han föreläste, han läste offentligt, han skrev brev och han kämpade för barns rättigheter, för utbildning och andra sociala reformer. Då.
Ja.
Men från början var det faktiskt inte helt klart vad han skulle egentligen bli. Jag läste att när han var 20 år då så beskrevs han som full av energi. Och ganska självsäker av sig.
Mm.
Och han gick mycket på teater och olika föreställningar. Han visste inte riktigt vad han skulle göra. Men han sökte framgång och erkännande.
Ja, det är ju en bra början.
Det är väl någon form av revansch kanske han ja, vill ha. Så att, till en början var det teatern som lockade. Han skulle göra en audition för en föreställning på Covent Garden.
Yeah.
Som han förberedde sig för. Men han missade tillfället på grund av en förkylning.
Det kan hända.
Och innan nästa audition då kom. Så hade han redan bestämt sig för att bli författare istället.
Nej, fort då.
Det gick ändå fort så att det var inte jättestor ansträngning kanske. Det
måste ju funnits en annan pjäs i stan.
Ja, troligtvis. Men redan från början kan man ju säga att han är ju en författare som skrev för folket. Så inte för de rika, inte för hovet eller aristokratin eller så, utan han skrev för vanligt folk.
Ja.
Och slog uppåt och han liksom gick kritiserade fattigdomen, inte de som var fattiga då, men att det fanns fattigdom och uppdelningen av ja, människor i det viktorianska samhället. Han kritiserade också det amerikanska slaveriet och han reste ju själv runt i USA och såg hur folk hade det.
Ja, han ska ju bli rätt drabbad om jag förstår det.
Precis.
Framförallt fängelserna i USA.
Mm. Jag vet att, jag tror att också i den här texten han skrev i någon form av reseskildring så citerar han också mycket så här nyhetsartiklar om just förrymda slavar då, som har misshandlats och vanställts då av sina herrar. Det här är ju innan inbördeskriget.
Ja, just det.
Sen åkte han också runt i stålgruvor i Cornish och ja, såg hur barnarbetare hade det. Och han åkte till olika skolor då för att kolla på hur alltså skolor som tog hand om gatubarn då, som inte kunde läsa liksom, och såg hur de hade det. Han var ju verkligen intresserad av verkligheten och verklighetens London.
Ja, han ska ju ha promenerat också. Alltså att han skrev sina romaner genom att han gick promenerade genom stan och helt enkelt hämtade scener ur vardagslivet som han såg omkring sig.
Mm. Man kan tänka sig att det var lite mer som hände på gatan än nu. Att
om, det tror jag absolut.
Om jag skulle gå en timme i stan så hade jag nog inte sett så mycket värt.
Nej, jag har sett någonting. Folk som går fram och tillbaka med kassan.
Ja, precis. Där är en med hund. Där är en med barnvagn. Där går två stycken.
Det kanske skulle skildra någonting det också.
Ja. Det känns som att det är stan idag är mer en transit zone.
Ja, ja. Sorgligt.
Ja. Men Dickens andra roman ju efter Pickwick-klubben var ju Oliver Twist. Och den ska ju faktiskt ha chockat sina läsare då, alltså med just den skildringen av fattigdom och brott.
Ja.
Och det blev ju en väldigt kraftfull inlaga då i liksom, vad ska man säga, medieklassens debatter om kriminalitet. Och han gjorde det liksom det omöjligt att inte... Man kunde liksom inte låtsas om att det fanns fattigdom i London och vad den, hur den såg ut liksom. Och den kriminalitet som då som Oliver Twist då tvingas in i.
Ja, men precis. Det är ju ett mastodontverk Oliver Twist. Mm. Än idag, det måste väl fortfarande vara hans populäraste bok.
Ja, det måste ju vara. Ja, precis. David Copperfield är väl ganska känd också. Ja. Men Oliver Twist känns som att den är så ikonisk.
Musikalen kanske har hjälpt.
Ja, precis. Exakt. Exakt. Och detta tema är ju självklart även närvarande i A Christmas Carol. Alltså inte minst då i Scrooge då, hans uttalanden om barnfattigdom inför de som då i början då försöker samla in pengar till välgörenhet. Finns det inte fängelser? Finns det inte fattighus?
Liksom. Nej, precis.
Så där är ju verkligen direkt inlaga i, liksom, i de här teman omkring barnfattigdomen och liksom välgörenhetens roll.
Ja, men det är några av de starkaste raderna ju. Eftersom de återkommer sen igen.
Precis, och kastar i hans ansikte.
Ja, exakt. Jag tycker också att de är, även om de känns liksom med vårt perspektiv som oerhört världsfrånvända, så är det ju inte, då fanns det folk som verkligen tyckte det. Det här är ju ord han har hämtat ur dagstidningar och annat.
Mm.
Politiker som hade ja, ett väldigt utilitaristiskt syn på fattigdomens lösningar.
Ja, spärra in dem.
Ja, men precis. Mindre fattiga människor är lika med mindre fattigdom.
Ja, men precis. Och så finns det väl de här malthusianska idéerna och sånt där.
Exakt. Liksom
om, ja, vi är för många människor, låt dem dö och sådär. Så. Mm.
Men man kan ju höra liknande tankar även idag. Även om man inte ska bli politisk här, men att fattigdom botas enklast genom att osynliggöra.
Ja, och jag menar kriminalitet och sånt är fortfarande högaktuella ämnen.
Ja, så är det ju. Det är det ju verkligen.
På dagspolitiken, ja. Så att säga.
Inte så mycket, så, men just i julsaga har ju inte mycket kriminalitet i alla fall. Vi slipper ju det nu.
USA?
En julsaga.
Nej, en julsaga. Ja, nej, USA precis.
Har väldigt mycket.
Ja, i USA har ju ingen kriminalitet.
Men jag tänkte faktiskt ta upp ett annat tema lite innan vi går in på det. För nu pratar du liksom om bakgrunden i fattigdomen och de sociala klyftorna som är i Dickens författarskap. Och i en julsaga kanske ett av huvudtemana, om inte huvudtemat överhuvudtaget. Men det finns ju ett annat.
Julen, ja. Skulle julsaga handla om jul?
Den gör ju det, den gör ju det. Även om, för det är inte bara så att julen råkar vara en backdrop, utan det är ju även en inlaga i ett annat samhällsdebatt som försiktigt just då. Vilket var jul.
Den stora juldebatten. Ja.
Kanske inte lika allvarligt.
Det behöver det inte vara.
Men det är också något som lever kvar, hur jul ska firas. Under vilka omständigheter?
Ja, nu är det väl ingen debatt. Nu är det ju fastslaget.
Ja, men det kommer ju alltid upp något med att man... Jag menar, jag blir upprörd när jag ser julmust i affären i november.
Ja, det är fel.
Nej,
det är fel.
Du ser, då är jag ju där och nosar.
Mm. Eller folk säger så här, får det vara sushi på julbordet?
Ja,
nej. Det får du inte.
Nu här kommer rant. De sålde semlor i Haga på julmarknaden.
På julmarknaden?
Ja.
Man får ju vänta efter...
Vad fan alltså, håller ni på med?
Ja, det är, man får ju vänta efter nyår i alla fall.
Om någon här har köpt en semla på en julmarknad som hör det här, så gå hem och skäms.
Var det saffran i grädde eller något?
Jag vet inte, jag har stannat för att se.
Har du hört en saffransbulle med grädde? Men då ska man inte kalla det semla.
Nej, det var semla. Det var en unmistakable semla.
Ah, okej. Okay. Nej, då borde jag rebranda det i så fall. Som en,
ja, precis.
En gräddig saffransbulle.
Exakt. Det är fruktansvärt. Vi hoppar vidare och går in på julfirandet i Dickens istället här. För att jag tänkte göra en... Vi behöver nämligen spola tillbaka bandet. Till julfirandet som sådant lite. För att
år noll. Föddes en.
Till så. Men en midvinterfest. Som Systembolaget skulle kunna kalla det. Ja, men det är ju någonting. Det är ju, har ju funnits i alla europeiska kulturer egentligen. Även innan kristendomen. Så det känns säkert många till.
Jag tänker kanske på Carl Larsson-målningen, va? Midvinterblot.
Midvinterblot, precis. Den är ju ganska anakronistisk visserligen. Men det fanns ju ett midvinterblot. Och ordet jul är ju fornordiskt.
Ah, ja.
Så det har egentligen inget med kristendom att göra, själva ordet jul.
För det är det samma som jul?
Jul, ja, du har sett på engelska. Jul, ja. Precis. De har samma ursprung.
Fast de säger ju inte så mycket nu, va? Jultime känns lite som en sång, va?
Ja, precis. Julologs. Har man ju visat att man eldar en jättestor veklabbe som ska hålla hela jultiden.
De borde säga happy jultime på engelska, tycker jag.
Det hade ju varit kul.
En inlaga i debatten.
Ja, jag tror att ordet jul då, Y-U-L-E, kanske också har plockats upp lite mer under senare år.
Okej. Okay.
Så att det användes nog husat sparsamt för, man skulle säga. Dickens skulle under inga omständigheter använda sig av det. Men, och även romarna hade ju faktiskt en decemberfest, Saturnalian.
Mm.
Som ju många vill hitta spår i vårt julfirande av, till exempel omvändandet med herrar och slavar som skedde. Och sådär. Att det fanns en viss givmildhetstanke där, det skulle inte jag säga att det gjorde.
Nej, jag vet inte om det handlar väl inte riktigt om givmildheten. Utan
nej, det var mer prank.
Ja, eller typ såhär, var sjukt om världen upp och ner.
Ja, annan exakt. Det hör jag med ett annat avsnitt, men romarna hade ju ingen idé om välgörenhet. Riktigt.
Nej, de hade inte det.
Nej,
de gillade de här klassiska dygderna, tapperhet och mod och ja, styrka. Och så. Inte snällheten.
Nej, inte snällheten. Nej, men, så att, men det är en sak som alla vet, men det är ju att man hade tidiga fester och att, men det är ju kristendomen då såklart, som julen samt med påsken blir en av två stora fester. Och det här kommer ju också då, det som kommer in i Dickens då, idén om att julen är en särskild tid för gåvor och givmildhet. För det är den ju, det är ju ingen annan högtid då man egentligen fokuserar på välgörenhet så mycket.
Nej.
Nej. Och det är ju en viktig del av julfirandet från första början.
Sådär. Julens budskap.
Exakt, exakt. Så att jag vill liksom spola till, för det Dickens kommer göra sen är ju att åberopa sak julfirandet som inte riktigt pågår vid hans tid. Eller som har precis börjat pågå. För att han i en form av tillbakablickande, då måste man ha lite koll på vad det är då. Det som händer då i det förmoderna samhället, jag pratar mycket medeltid här och det kommer jag återkomma till.
Ja, fett.
Att julen försiggås ju egentligen då av en annan liturgisk tid, advent. Det är den tid vi befinner oss i nu.
Yeah.
Advent är ju då inte en tid av fest, utan en tid då man har fastar.
Ah, ja, så att när vi firar advent och käkar bullar och kakor och sånt där, ja. Och så är vi egentligen lite fel.
Ja, men precis. Under advent skulle man ju förbereda allting. Man skulle sylta och salta och brygga och hålla för sig. Och inte fira alls egentligen. Poängen då är att man renar sig såklart, men också att man bygger upp för den här massiva festen som ska komma sen.
Mm.
Liksom.
Kommer väl adventus?
Ja, precis. Ankommande. Ankomst. Ja, men precis. Eller den ankommande kan man ju säga. Och julafton är ju början på julfirandet.
Början? Mm.
Det är då det börjar. Det är liksom, nu för tiden är det ju ett crescendo.
Nu är det slutet egentligen.
Ja, exakt. Det är det jag försöker trycka på. Vi har ju egentligen vänt på det i vår tid. Det har väl säkert med marknadskrafter att göra. Men det är lättare att sälja saker innan.
Ja, precis. Man är ju lite trött på jul nu för tiden. Inte om det hade börjat där. Hade börjat med julen hade man kanske hållit ut lite längre också.
Ja. Ja, men faktiskt. Jo, men det så är det ju. Självklart.
Jag visste för att tre vise männen och sånt där, det är väl var 13 dagar och alla, ja, de här. Precis. Det är ju massa dagar, juliga dagar efteråt.
Då är folk julat av för länge sedan.
Då käkar man ju semlor.
Ja, men exakt.
Och pingst. Och, eller pingst är påsk kanske, men det var ingenting.
Nej, pingst
är... Men det finns en till, va? 13 dagen och sen är det...
Eller är det 20 Knut.
20 Knut, ja. Mm. Det var det jag tänkte på.
Exakt. Nej, men så att julafton är ju liksom efter midnattsmässan då på julafton, då sätter det ju igång liksom i ett förmodent Europa. Sedan firar man ju julen i 12 dagar.
Mm.
Och då ska du ha 12 dagar av pangfest. Nu pratar vi, du får tänka dig en by på den engelska landsbygden någonstans för det här. Där även du har en herrgård och där det finns den här idén om att de övre klasserna bjuder in resten av, så att säga, den rike betalar julfirandet.
Jaha.
Alltså,
mm. Det är liksom en gemensam fest, det är inte var familj för sig. Liksom,
nej, exakt, utan det firas gemensamt i
en communityfest. Liksom.
Mm. Precis. Det här kan ju vara viktigt att man tänker på Scrooge, hans roll.
Ja.
I det här, liksom, som den rike mannen.
Mm.
Att det är liksom the lord of the manor. Han bjuder in, kanske, det gör han ju inte vanligtvis, men en gång om året så har han en, så bjuder han alla på fest. Liksom. Och det rådde också en slags karnevalstämning under julfiranden. Alltså att man hade utklädnader, rollombytande. Och det var väldigt, väldigt vanligt med teater under just jul. Jag vet inte om vi pratat om det när vi pratade om elisabetansk teater och sådär. Men det spelade, man spelade ju inte alltid året om, utan under vissa säsonger.
Ah, ja, mm.
Så under adventstid och under fastetid, då spelade man ju inte teater. Men under jultid, då gör man ju det.
Mm. Liksom.
Då kommer allt fram.
Och det är lite sådär lite bibliska spel och sånt där då?
Det kan eller? Vara, behöver inte vara.
Ja. Det är inte Lukas evangeliet, man bör spela upp. Och
jo, det gör man absolut som mysteriepjäser och sånt där, det är jättevanligt.
Ah,
alltså,
ja.
Att man spelar, ja, exakt. Alltså det har vi fortfarande, ett julspel. Mm. Jag tänker, att någon har klätt ut sig till Josef och Maria och sådär.
Ja, jag var präst. Jag vet inte om det är någon präst.
Nej.
Men jag var en präst.
Du var
präst. Ja, jag kanske var lite liksom berättaren då. Alltså det kanske var en sån där
det
Josef och Maria kommer, det är på vägen till stallet tror jag.
Mm.
Så ja, det var ju mellanstadiet, så det var länge sedan.
Ja. Jag tror faktiskt aldrig jag har varit med i ett julspel tyvärr.
Jaså, ja.
Men jag vet att de är uppskattade, och även är det djur med så brukar ju barn tycka att det är...
Ja, såklart. Ja, men som den utanför domkyrkan, ja, det är coolt.
Ja. Kamelen är ju star of the show där.
Verkligen.
Ja, men så var det ju även då. Och till här hör ju såklart också sången, det gör det ju än idag, julsånger. Och det är ju då, det måste man ju ta upp då, de kallas ju såklart carols. Så en carol är ju inte, en julsaga är ju, det går ju inte att översätta Christmas carol till svenska riktigt.
Nej, precis, den kan ju inte hitta en julsång.
Nej,
blir ju konstigt.
Även om den ju heter det.
Ja.
Liksom. Och den är ju indelad i 5 staves då i boken.
Ja, istället för kapitel, ja.
Mm. Ja. Och det ska ju en traditional Christmas carol också vara.
Ah, ja, okej.
Okay. Mm. Och de här... Just en carol var ofta en sång som sjöngs till de religiösa pjäserna som försiggick. Så jag tänker att det var lite musikal.
Ja. Mm, mm. En musikal, ja. Ja, det är fan grymt. Det fanns tidigt.
Ja. Musik och teater var ju ofta, gjordes ju ofta tillsammans ändå. Så att, men det var lite mer den stämningen. Men, det här låter ju kul. Det
låter jättehärligt.
Man kan ju tro att alla gillar det här. Det gör de inte. Julfirandet har ju alltid haft fiender. Många fiender, inte minst i England. Därför fanns det ju en rörelse som vi också pratade om ibland. Puritanerna.
Ja, visst ja. Mm. Ja, det blir bara inte glad om man hör.
Så det här firandet så då med sina medeltida rötter av en gemensam byfest i 12 dagar. Den började ju ifrågasättas i och med reformationen kan man säga. Inte i de breda lagren, men i de mer extrema kretsarna. I puritanerna, de gillar ju ingenting som är fest, såklart.
Nej.
Men de är också emot... Och jag undrar om det här kan ses i Christmas Carol. Idén om att dela upp året i en kalender med så att säga, olika epoker. En tid där det finns särskild tid för fest, särskild tid för bön. Eller ja, det kanske inte man skulle säga, men särskild tid för fasta. Liksom att man året går i säsonger.
Ja. Återkommande så.
Överlag, de vill ju vara mer att varje dag är en affärsdag.
Ja.
Liksom. Varje dag är en seriös dag då som ska ägnas åt seriösa saker.
Mm.
Det här kanske man ska se Scrooge.
Det känns också som att det kanske också är lite industriellt någonstans.
Ja, men
liksom.
Det är det.
Just att, säsongen har ju också med när man kan arbeta och när det finns någonting att göra. Det är dumt att gå ut på åkern när den är helt is.
Ja,
liksom när den är helt stenhård liksom. Måste man hitta någonting att göra och det är väl då man passar på att fira och umgås och sådär.
Så är det.
Och det är kallt som fan ute och sådär.
Ja. Nej, men visst.
Men sen när det är fabrik, där kan man ju jobba året runt när som helst, för att vad man säger, den lever ju inte som en jord gör, eller en äppelodling eller något. Liksom.
Nej, precis. Men jag tycker att en viktig del av Scrooges karaktär är inte bara att han tycker julen är det att han är snål. Han tycker också att den är fånig. Humbug kallar han ju allting, är hans catchphrase.
Ja, men precis. Det är ju väldigt, väldigt roligt ord, humbug. Mm. Ja, han säger ju, en av hans första ord är väl bah, humbug.
Ja, exakt.
Och humbug är ju inte ett ord man hör jätteofta.
Nej.
Jag kollade faktiskt upp det, att det äldsta nedtecknade belägget för ordet är i en bok som heter The Student från 1750-51.
Ja.
Och där det kallas ett ord in vogue, alltså på modet, bland människor med smak och känsla för stil.
Ja.
Och det betyder ju alltså någon som är oärlig eller bedräglig eller luras eller driver.
Det gör det ju på svenska också.
Precis, även om det väldigt sällan används kanske.
Nej.
Men det finns lite olika idéer om varifrån ordet kommer. Alltså det finns massa olika teorier, både alltså från tyska och norska och sånt där. Men det som jag tycker låter rimligast, nu sätter jag ner vad jag tycker att det låter.
Yeah.
Att det kommer från Uomo Bugiardo.
Okay.
Alltså en lögnaktig man på italienska.
Uh-huh.
Och jag läste någonstans att det var ju vanligt med italiensk lånord, ju, alltså även hos Shakespeare och sånt där. Så,
ja.
Att det skulle kunna vara Uomo Bugiardo, humbug.
Ja, varför inte?
Varför inte? Nej, så att, det är ett väldigt roligt ord.
Ja, men nej, verkligen. Ja, men det är ju det här, puritanerna tyckte ju verkligen att julen var humbug. Liksom. Alltså att det var slöseri och fånigt. Bara. Dumt.
Ja.
Det förbjöds ju också julen.
Asså.
Under Cromwell.
Ja.
Det är ju ett ökänt. Alla engelska skolbarn vet ju det, att Cromwell förbjöd julen.
Man får ju inte barnens röster på det.
Nej, alltså det är det sjukaste någonsin.
Har också snackat om att gå på, ganska dum sak att gå på också. Liksom, att, om man vill ha stöd.
Ja, i minst sagt.
Mm.
Ja, men så julen överlevde ju dock senare. Men man kan verkligen märka under 1700-talet att julfirandet begränsas väldigt starkt, framförallt i städerna. Alltså den här borgarklassen, upplysningstiden, rationalismen, det är inte en julfirande tid.
Nej.
Och det kan man ju väl, om du bara tänker in i en parisisk salong, så ser du inga julstrumpor där direkt.
Nej, det känns väldigt märkligt att tänka sig en julpyntad, liksom pyntad Versailles sådär. Liksom. Ja. Det känns lite märkligt.
Precis, utan det blev ju ett landsbygdsfenomen i hög utsträckning, 12-dagars julen. Utan julen då, som den firades bland den bemedlade klasserna, det fanns ju fortfarande den lantliga adeln då som firade. Men stadsbefolkningen, vilket är viktigt för Dickens, det är ju då ett kyrkobesök och en finare middag.
Ja.
Det är vad julen är.
Mm.
Ingen särskild julmat direkt, utan
lite som nationaldag för oss. Liksom, så här. Vad ska man göra? Men vi äter väl något gött.
Ja, men precis. Sen händer ju två saker som totalt fuckar julen. Prata klarspråk.
Mm.
Och det är ju att landsbygden mer eller mindre försvinner i England. Vi tänker ofta att England har en jättevacker landsbygd. Det har den, men dess liv dog ju runt år 1800.
Med urbaniseringen då.
Mm. Exakt. Folk tvingades ju in i städerna, för det var där det fanns jobb. Befolkningen växte också väldigt hårt, och det gick helt inte att försörja sig på jordbruket. Och en väldigt viktig del som kom ovanifrån, det var ju att man delade upp landsbygden så att byarna förstördes. Man bodde inte längre samlat i en by, utan man delade upp all mark och flyttade ut folk. Och helt plötsligt har den här scenen på vilket julfirandet utspelar sig försvunnit. Det finns inte en by med ett gods längre.
Mm.
Det finns säkert ingen plats att fira jul i den traditionella bemärkelsen.
Är det du som har sagt att det är kanske, eller är det någon annan som har sagt att det kanske är den mest...
Ja, jag tror att det är den starkaste kulturella, det som har haft starkast kulturell påverkan av allt.
Det är kanske du som har sagt det. Ja, för det är ju rätt, jag tycker det är ganska strong case ändå. Ja.
Man kan ju också se det så, jag tror ju att vissa skillnader mellan till exempel Syd- och Nordeuropa beror i hög utsträckning på det här. Det här skedde ju aldrig i till exempel Spanien och Italien.
Nej. Och det är väl också att då var det liksom, men det var en massa hus typ med torg, och varje hus hade liksom angränsande land som man tog hand om. Men det som hände sen var att någon köpte upp allt land, och så var det ett hus. Och hade liksom så här, nästa granne var 2 kilometer bort.
Precis,
liksom.
Så kan man säga.
Och det finns inget torg liksom.
Nej. Det här var ju landägarnas sätt egentligen att rationalisera. Det var ju mycket mer effektivt. Men det är det som är det. Helt plötsligt finns det inget torg längre. De här små marknadsstäderna som fanns dör helt plötsligt. Mm.
Liksom. Det är ju väldigt, alltså det är väldigt samtida ämnen det här också, såklart, med landsbygden och avbefolkandet och liksom gods som är stora, hur stora som helst, och rationaliseringen och sånt där. Det är fortfarande ämnen vi diskuterar och liksom, eller samhället jobbar med liksom, hur man ska lösa det.
Ja. Ja, vi är fortfarande barn av den här processen.
Ja, men precis. Liksom, och ser klart fördelarna och nackdelarna med dem.
Ja, så att säga. Jo. Ja, ser det ju. Den materiella vinsten är svår att fråga.
För oss som bor i staden i alla fall. Ja.
Så mot mitten av 1800-talet och 1840-tal som vi är i, om vi kliver in i Dixie, så har det offentliga julfirandet mer eller mindre försvunnit. Alltså julen har begränsats till en familjehändelse. Vi tänker ju alltid på det som sådan, men då trycker jag på det sista gången här. Julen var en offentligt firande innan det. Men många längtar såklart tillbaka till svunna tiders jular. Man hör ju ibland att alla traditioner kommer från 1800-talet.
Ja. Mm.
Det är något som sagt. Och det är ju självklart inte sant.
Nej.
Men det fanns en väldigt stark känsla på 1800-talet av att någonting gått förlorat i det industriella. Alltså de var ju själva under det medvetna om julen ser inte ut som den brukade göra.
Ja.
Och då kommer ju behovet av att reinventa saker, va?
Mm. Ja.
Och undligt nog så blev ju då medeltiden en väldigt stark inspirationskälla under just 1800-talet, viktoriansk tid.
Och det har man ju ganska mycket i hos andra, alltså Walter Scott och Victor Hugo såklart. Att det,
precis, Notre Dame är ju en bok som vältrar sig i Paris. På
ja, och alla riddarhistorier då, liksom Ivanhoe och sådär, och Robin Hood och sånt där. Det fanns någonting där, romantiken och medeltiden.
Och jag har ju med också Ruskin. Han hyllar ju gotiken.
Ja, verkligen.
Alltså gotik var ju ett skällsord för dem.
Ja, alla hatade ju gotiska grejer.
Ja, men precis. Det vill ju försöka man ju riva i flera hundra år där innan. Morris, han vill ju ha tillbaka hantverkarsamhället.
Mm.
Eller pratar,
mot masskonsumtionen och massproduktionen. Exakt. Också saker vi pratar om idag.
Precis. Vi har preraffaeliterna.
Ja.
Nu är jag ju i England bara. Men det här är ju Dickens direkta samtid.
Mm.
De målade ju riddare liksom och grejer.
Ja.
Och adeln började bygga tinnar och torn på sina slott. Och, sådär. Och det här var inte bara England såklart. Tänk på Wagner.
Ja, såklart.
Mm. Och Neuschwanstein och allt sånt där. Så vi har ju varit inne på det här. Och medeltiden såg ju då som romantisk och idealistisk samt motsats då till den moderna rationalismen. Och det brittiska kungahuset var en väldigt stark drivande i det här, va? De drabbades av nostalgifeber. Och väldigt stark, det här var ju prins Albert.
Jag kände, var det inte fetare att vara kung på medeltiden än vad det är idag? Det är något som har gått förlorat här.
Exakt. Det finns ju en underbar skulptur av Victoria Albert i alltså anglosaxiska kläder.
Aha.
Som jag tror står på Tate. Och sådär. Ja, ser ytterst bizarrt ut med anglosaxiska kläder och polisong.
Som att Daniel Westley hade haft liksom riddarrustning och glasögon.
Och prins Albert, han tog ju med sig några saker då från Tyskland då, som känt det, julgranen kom till England.
Ja, ja.
Och pepparkaka.
Mm-hmm.
Men ännu viktigare än det här kanske var ju att det här fanns på bild. Därför bilder av kungafamiljens julfirande spreds med den nya dagspressen. Och det här blev ju då en julfeber. Man ville ju ha det sådär himla mysigt och gosigt som Albert och Victoria hade det, va?
Ja, såklart.
Ja, med sin julgran och sina pepparkakor. Så att när Dickens ger ut sin lilla bok, då är ju egentligen julfeber redan igång. Och det här säger jag för att man hör ibland att Dickens räddade julen. Eller Dickens uppfann julen. Och det är inte sant.
Nej.
Julfebern var så här, den hade redan börjat. Liksom. Det här var något som folk gärna ville veta. Hur ska vi fira jul egentligen? Men han har ju verkligen bidragit med ett kanoniserat julfirande.
Alltså han har ju lämnat ett väldigt starkt, vad ska man säga, kulturellt avtryck.
Ja, precis.
Alltså, som har levt kvar ganska hårt.
Ja. Ja, och inte minst i England och till viss del även i USA. Alltså, i Sverige har vi kanske Astrid Lindgren mycket och Fanny Alexander som så idealjular.
Och alla målningar, Carl Larsson tänker man ju. Och såklart inredning av Karin Larsson då, som med de här dekorationerna och röda färger och rött och vitt och sånt där. Det är ju så man vill ha det, så som de hade det hemma.
Men precis. Och jag tycker alltså, nej, den där Emil, han bjuder de fattiga på jul. Det finns ju en viss likhet med en julsaga.
Ja, faktiskt ja.
Mm. Du har ju också en kommandor där.
Ja, men precis. Och de delar ju med sig av, han tar ju hela sin familjs samlade julmat ju och ja, ger till dem ju all deras korv och sånt där och ger till de fattiga.
Ja, exakt. Det är ju en jättefin historia.
Ja, verkligen. Det stora tabberaset i Katthult.
Exakt. Men i England så äter man ju på jul så ska man ha en kalkon.
Ja, visst ja.
Det är ju julmaten. Och det är ju det som Scrooge köper till Cratchit-familjen i slutet ja. Av en julsaga. Annars var ju gås tidigare den traditionella julfågeln. Så. Och det är ju anka i Danmark och sådär.
Ah, ja, ja, ja.
Fågeln har ju länge varit en julmat. Mm. Men det är en kalkon. Efter det här vill ju alla ha en kalkon.
Ja, det var så.
På julbordet. Ja. Och än idag så äter man ju en kalkon och julpudding. Precis som Cratchit-familjen gör då på juldagen.
Ah.
Efter att Scrooge har köpt det.
Ja, då vill man också göra det.
Ja, ja exakt. Dessutom så kommer faktiskt uttrycket, nej det kommer inte därifrån, men uttrycket Merry Christmas populariserades ju i en julsaga.
Mm.
Men jag har en liten jämförelse också som jag tänkte breda ut mig innan du får gå vidare. Och det är ju att det här har ju skett med en annan högtid i en annan del av världen under de senaste 15 åren kanske.
What?
Där ett kulturellt verk har fått
ja, tradition. Jag vet vilket. Faisa.
Ja.
Är det Dia de los Muertos?
Det är det.
Ja.
Därför att det var ju också en tradition som alltså, vars historia är omtvistad på många sätt och som egentligen var en landsortsfirande väldigt mycket. Så nu ska jag också säga då, jag har ju inte varit i Mexiko och är inte från Mexiko, så allt jag säger nu har jag ju liksom plockat från offentlig debatt. Och det är...
Men man har ju sett firanden av det, ja, typ på nyheterna och sånt där och bara såhär, det där är intressant.
Det där är intressant, ja. Nej, men det är ju då två filmer har fått det här. Den första är ju faktiskt filmen Coco. Disney-filmen.
Aha.
Som var en enorm hit i Mexiko.
Okay, ja, jag hade sett
och även i det mexikanska diasporan i USA. Och den handlar ju om de los Muertos firande och en familj som återknyter. Så det intressanta där, den har ju då starka tema med familj och vad handlar det om egentligen? Vad är budskapet bakom och sådär.
Mm.
Och den fick ju, ska jag då ha fått många i Mexiko som tidigare aldrig hade firat den här högtiden. Stadsbefolkningar som inte har någon så egentlig stark anknytning till högtiden. Att börja fira den.
Det är fantastiskt.
Ja. För egentligen, alltså dagen som den såg ut den firas ju egentligen i alla katolska länder.
Jaså?
Dagen efter alla helgona, alla själars dag.
Mm. Ja visst, alltså, på svenska också. Ja. Eller vi uppmärksammar väl den. Den står ju med i kalendern och sånt.
Ja,
där,
i Sverige så har man ju alltså protestantiska länder har ju egentligen en dag alla helgons dag som handlar om de avlidna.
Ja, just det.
Mm. Katolska länder så har man en dag för helgon och en dag för döda.
Jaha, alla helgon är för helgonen, ja såklart. Ja. Det har man ju nästan. Ja. Och sen är de anhöriga dagen efter.
Ja, precis.
Ja.
Och då går man ju till kyrkogårdar och tänder ljus såklart, men man har också även i andra länder nästan någon form av utsmyckning och sådär. Mm. Och i Mexiko så har det ju tagit väldigt fantastiska former då med de här dödskalle.
Mm. Ja, så katoliker går på dagen efter.
Ja, precis.
Ja, ja. Mm.
Så att det är egentligen det som är firandet från början. Men har ju då just bildspråket så starkt knutet till mexikansk identitet och med de här filmerna från egentligen USA.
Du glömde nämna den andra
filmen. Den andra filmen är ju James Bond. Spectre.
Ja, det är så att de väntade på.
Ja, det är ju den här paraden. Det är Los Muertos-paraden i Mexico City som aldrig hade ägt rum då.
Men det är ju rätt, alltså det är coolt.
Det hade aldrig funnits en sån parad.
men nu gör det. Men det är helt sjukt ändå att det är... Och typ om 50 år kommer man också säga så här, ja du vet att det var ju James Bond som var med och populariserade liksom den här högtiden.
Ja, exakt.
Det är mäktigt.
Det är väldigt speciellt och jag tycker det är intressant hur vi kan se ungefär hur en julsaga-fenomenet måste ha gått till i England på slutet av 1840-talet.
Mm.
Att det är ungefär samma när folk säger så här, ja det är så här man ska göra.
Ja.
Det är så här det ska se ut.
Ja.
För den var ju också illustrerad ska man tycka.
Ja.
Det är så här ett julfirande ska se ut, precis som det är så här Dia de los Muertos ska se ut.
Yeah.
Och jag som är mexikan, det borde ju jag göra. Samma sätt. Ja, men jag är ju en engelsman, jag måste ju fira mitt traditionella julfirande.
Annars har man tappat något kulturell tillhörighet. Så.
Ja, men precis. Så är det ju. Så att det Dickens gör då är ju att ge en bild av julen och framförallt då för den nya urbana människan. Som vars traditionella julfirande har försvunnit. Men här kommer idén. Så här ska du göra. Det är det här jul handlar om. Och det är så här julfirande ska se ut.
Mm. Det är otroligt.
Mm.
Men vilken jättebra parallell, tyckte jag.
Mm.
Ja,
kul.
Ja, coolt. Och coolt att faktiskt också se dig i samtiden så.
Ja, det är inte så ofta.
Nej, precis. Att det sker fortfarande. Historien är inte slut.
Den är inte det faktiskt.
Still going strong. Man ska gå in på lite närmare på själva Christmas Carol.
Ja, det tycker jag. Det borde vi verkligen göra. För det här laget.
Precis. Handlingen är ju ganska välkänd. Mm. Men jag tänker att man kan dra den lite kort ändå ifall så att man har glömt bort den. Vi har ju då Ebenezer Scrooge. En rik gammal man. Oerhört snål och gniden.
Oh, ja.
Som är inte av med en krona. Varken på sig själv eller någon annan. Och som inte kan glädjas över något. Och som lever ensam och isolerad.
Ja.
Det finns lite olika teorier om varifrån detta här namnet kommer. Alltså Ebenezer är inte ett jättevanligt namn.
Nej,
kanske.
Nej, kan inte påstå.
Och en teori i alla fall ska komma från Ebenezer Lennox Scrooge.
Jag vet inte hur man ska... Det är den här skotten.
Ja, nej, ja, precis. Jag vet inte hur man ska... Är Scrooge man borde uttala det?
Det
är, ju med 2G och IE istället. Ja. Scroggy.
Scroggy.
Ja, precis. Han var en handelsman från Edinburgh. Och Dickens ska då ha sett hans gravsten och läst fel. Ah, istället för läst mealman, alltså någon som handlade med korn då, eller spannmål, så läste han mean man, alltså elak man.
Yeah.
Men historien känns ju lite som en skröna, någonting som han har kommit på.
Liksom. Ja, lite.
Ja, men den är kul ändå. Och Dickens, han beskriver då Scrooge så här, jag ska ta det på engelska, förlåt. A squeezing, wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous old sinner, hard and sharp as flint, from which no steel had ever struck out generous fire, secret and self-contained, and solitary as an oyster. The cold within him froze his old features, nipped his pointed nose, shriveled his cheek, stiffened his gait, made his eyes red, his thin lips blue, and spoke out shrewdly in his grating voice. Frosty rime was on his head and on his eyebrows, and his wiry chin. Bla bla bla. Och alltså, vi fattar, han är kall. Ja. Alltså.
Men jag tycker det som är intressant som dyker upp redan här igenom är ju att, att Scrooge är inte bara snål med pengar, han är också snål med sig själv.
Ja.
Han är en ensam, kall och instängd individ.
Ja, verkligen. Och julsagan då, eller Christmas Carol då, den utspelar sig under julafton, alltså dagen innan juldagen då.
Ja.
Och de arbetar som vanligt på hans kontor. Scrooge bråkar med sin stackars anställde Bob Cratchit som vill vara ledig under juldagen.
Ja, en dag ledigt.
Precis. Scrooges systerson kommer och bjuder in Scrooge till en julmiddag som han tackar nej till. Det kommer två personer för att samla in pengar till välgörenhet, men de får nej. Men när Scrooge då sen kommer hem så är hans hus hemsökt.
Mm, just det.
Först får han besök av spöket efter sin förrätta delägare och kollega Jacob Marley. Även han en gnidig, självisk och girig människa. Och bakom sig drar han nu tunga kedjor som då har växt liksom, på grund av hans synder i jordelivet. Och han har då kommit för att varna Scrooge. För Scrooges börda har ju bara blivit större och större sedan Marley dog några år tidigare.
Ja, just det.
Så att om Marley tycker det han har nu är jobbigt så kommer Scrooge få ytterligare mer att bära om han inte skärper sig. Och börja tänka på efterlivet.
Nej, han säger väl det att han har redan börjat smida på sin egen kedja.
Ja, precis. Och som då, den var lika lång som Jacob Marleys när Jacob Marley dog.
Ah, ja, då den är den längre nu.
Ja, men och det finaste tycker jag i den här scenen, det är ju när Scrooge då lyfter fram Marleys talang för pengar och hur duktig han var på business.
Ja, just det.
Då ropar då Marley, business, mankind was my business, the welfare was my business. Charity, mercy, forbearance and benevolence were all my business. The dealings of my trade were but a drop of water in the comprehensive ocean of my business. Det tycker jag är väldigt fint. Mänskligheten var min business, alltså min angelägenhet. Välfärd var min angelägenhet. Välgörenhet, nöd, överseende, välvilja var alla min angelägenhet.
Det är ju bra ordspel också, för på svenska översätter vi ofta business med affärer. Det är egentligen inte det betyder. Det betyder ju snarare angelägenhet.
Ja. Yeah. Och det är ju som en ordlek där nästan då. Liksom.
Alltså business är ju det man håller sig busy med.
Ja, precis. Och han valde ju pengar då.
Exakt.
Men Marley berättar sen att Scrooge då kommer få besök av tre andar som man känner till. Ghost of Christmas Past, Ghost of Christmas Present och Ghost of Christmas Yet to Come.
Ja.
Kommande julars ande.
Det är ju kul här när han säger att han önskar att kan inte bara få alla på en gång.
Ja, precis. Ja. Som att det är ett möte liksom. Och de tar då med honom var för sig på en resa till de jular som Scrooge då tillbringade som ung. Ensam med en bok på ett internat eller under sin första chef. Hans lyckliga dagar. Och som visar om hur andra då, familjen Cratchit och hans brorson firar jul just nu. Ja. De visar kommande jular då när Bob Cratchits sjuka son har gått bort på grund av deras fattigdom. Men också en framtid då ingen sörjer och ingen saknar Scrooge.
Nej, det är ju det mest gripande. Ja. Ja, Tiny Tim är ju det mest gripande.
Ja. Men just den här scenen när hans lik liksom är plundrat av tjuvar. Ja. Det är liksom, de har bara hittat en död gubbe liksom och tagit hans prylar och hans liksom manschettknappar och sådär. Och ingen skänker honom minsta tanke.
Nej, det är väl det. De enda som tänker på honom att han är död är ju ett par som är glada. Därför att deras skulder kommer att...
Ja, precis. Han räddar två fattiga människor på gränsen till ruin genom att dö. Ja, för precis. Ingen vet när hans skulder kommer återupptas eller vem som kommer ta över hans skulder. Liksom. Nej.
Men jag tycker det finns ju två passager som är jättestarka under det här. Det är ju egentligen de när han ser något fint som han har missat. Eller som han, visserligen, det första är ju när hans gamla chef då, Fizzy Wiggs, heter han, har en bjudning. Och så spöket då är väl lite sådär, men varför tycker du det här var så himla bra? Han bjöd ju bara lite på lite, han hade väl råd med det.
Ja. Liksom.
Han sa, jo men han som har makt över oss valde att göra vårt liv lättare och roligare.
Mm.
Men då får han ju han är själv först inte medveten om att han själv är samma person.
Han lyfter också, tycker jag, också mycket, alltså att Fizzwick, han gjorde det inte bara ekonomiskt utan han liksom, han var närvarande. Ja, han spred glädje det, vart han än gick liksom.
Det är ju den där att Scrooge är ju snål inte bara med pengar utan han är också,
ja,
han är också personligt snål. Instängd.
Ja.
Han har inga vänner.
Nej. Och jag kan tycka så här att Dickens, han beskrivs ju ibland kanske lite orättvist som att hans rollfigur skulle vara lite onyanserade, alltså det är goda, oskyldiga, fattiga barn och så är det onda, rika, äldre herrar.
Ja, just det.
Gott och ont och ljus och mörker och men så som vi kanske tänker sagor ibland att de skulle vara så, eller även julfilmer efteråt att det är en elak gubbe som alltid är elak bara liksom.
Ja, precis.
Och det är lätt att läsa Christmas Carol på detta vis också. Men jag skulle ändå vilja hävda att Scrooge inte alls är en så onyanserad gestaltning, utan tvärtom ganska nyanserad.
Mm. Nej, men jag är beredd att hålla med utan att höra din.
Jag tänker vi ska gräva lite i det här. Vi kan se om vi håller med varandra.
Ja, gärna.
Men det som jag tycker är intressant då är att det finns faktiskt två, vad ska man säga, intertextuella referenser som man säger då, som sker ganska tidigt i A Christmas Carol. Alltså relationer då till tidigare verk som Dickens då. Han skriver fram relationerna till de här tidigare verken.
Mm. Okay.
Man kan ju tro att A Christmas Carol ska börja på kontoret.
Ja.
Men det gör det ju inte. Utan den börjar med att berättaren pratar.
Ja, det är sant.
Och berättaren, han vill verkligen banka in att Jacob Marley, som ju inte dyker upp förrän i andra kapitlet.
Nej.
När Scrooge har kommit hem alltså. Han måste banka in att han är död.
Ja, just det. Det gör han verkligen.
Det börjar med,
jag har inte stängt på det.
Det är första meningen. Uh-huh. Jacob Marley är stendöd liksom. Och det, jag tror det är första meningen att han är död liksom.
Ja, det är det.
Så att... Så det är som att han säger, snart framöver så kommer vi alltså se ett spöke. Vi kommer se ett riktigt spöke.
Ja, det är inte någon som inte är ett spöke utan Nej. Det är faktiskt ett spöke.
Ja, och berättaren vill verkligen göra det här klart för oss. Och han jämför det att vi måste alltså godta Jacob Marleys spöke på samma sätt som vi godtar att Hamlets pappa är död.
Ja.
För att han ska kunna återkomma då som ett spöke. Så det är liksom en referens som finns här. Men Jacob Marley har ju inte särskilt mycket gemensamt med Hamlets pappa.
Nej.
Kungen som har mördats av sin bror. Däremot har spöket lite liknande funktioner.
Ja.
Spöket i Hamlet har återkommit från de döda för att någonting inte står rätt till.
Nej, så är det ju.
Hamlets far berättar för Hamlet att riket inte är i balans. Vi vet ju, det är something rotten in the state of Denmark.
Ja, som vanligt.
Generationerna är ur led. Och det är inte bara incestuöst då att Claudius har mördat sin bror och sen har gift sig med sin svägerska. Mm. Hamlets farbror har blivit hans far.
Ja.
Allt är fel liksom, och det är liksom dekadens och utsvävningar i hovet som inte ska vara. Liksom. Och spöket hos Dickens har lite samma funktion. Det är något som inte står rätt till. Something is rotten in the city of London.
Ja.
Scrooge har gått för långt. Världen är i obalans. Och någonting måste ställas till rätta. Time is out of joint och it's up to Hamlet. Jag menar Scrooge, to say it right.
Aha.
Den andra referensen är lite mer subtil. Alltså man skulle nästan kunna säga att finns den verkligen där? Men jag tror den gör det.
Okay.
Systersonen till Scrooge frågar honom när han bjuder honom på julmiddagen då. What right have you to be this small? What reason have you to be morose?
Ja.
You're rich enough. Då kan man ju tycka att ställer inte brorsan samma fråga två gånger. Varför rätt har du att vara this small? Vad har du för anledning att vara morose?
Jo,
alltså lite retoriskt av honom. Men varför han ställer samma fråga två gånger? Så den upprepning drar lite uppmärksamhet till sig. Tycker jag. Och det gör framförallt ordet morose.
Ja, jag är nyfiken vart det här på väg.
Det kanske inte är ett jättevanligt ord.
Nej. Nej.
Härleds från latinets morosus. Ja. Betyder ju kräsen, elak, lite sådär nyckfull kanske. Men morose är också namnet på en annan grinig gubbe.
Ja.
Dickens var ju en stor läsare av Shakespeare, det vet vi ju. Men kanske känner han också ganska väl till Ben Jonson.
Ja, varför inte?
Några år yngre än Shakespeare. Och han har skrivit en pjäs som heter då Epicoin eller Epicene eller The Silent Woman.
Okej.
Okay. Och den här pjäsen har ju legat som förlaga till två operor som ganska nyligen sattes upp här på Göteborgsoperan. Don Carlos av Donizetti och Die Schweigsame Frau av Richard Strauss. Och den här pjäsen, det är en komedi och handlar om en sur, rik, gammal gubbe som heter Morose.
Mm.
Som hatar ljud och oväsen.
Ja.
Han har en bror eller systerson, precis som Scrooge.
Okay.
Och när systersonen då, eller brorsonen, är rädd att förlora sitt arv. Och farbror vill göra brorsonen arvlös genom att gifta sig då. Efter att den här brorsonen har spelat honom ganska mycket spratt över åren som han då vill hämnas då.
Ja.
Men för att få ut det här arvet ska då brorsonens vän då försöka övertala Morose att inte gifta sig. Eftersom det bara kommer att göra honom olycklig. För det finns inga tysta kvinnor.
Nej, det här är ju... Ja.
Men där har vi en annan relation mellan en äldre gubbe som är ensam, sur, elak och heter Morose.
Ja.
Och vi har brorsonen. Så liksom det finns lite liksom så här relationer här. Mm. Vi ska komma tillbaka på det. Så att man skulle kunna se adjektivet om Morose som en blinkning till i alla fall en välkänd engelsk komedi som handlar om pengar. Mm. Men förutom då att Scrooge brorson är ju inte girig utan...
Nej, det är ju faktiskt inte.
Mycket vänlig och generös och sådär. Vi har två referenser i alla fall då, till farbror och systersonrelationen och att någonting är fel. Det första spöket, det visar ju Scrooge barndom. Och då kan man ju tro att det har väl som funktion i historien att vi ska tro att han gillade julen som barn. Och sen gjorde han inte det. Att lärdomen i historien handlar om nostalgi. Alltså en kärlek till julen som Scrooge skulle ha glömt bort.
Det är sant. Det skulle man lätt kunna tro.
Men så är det ju inte.
Nej, det är det faktiskt. Nej, det är det ju faktiskt verkligen inte. Han har aldrig gillat julen.
Nej, precis. För det som det här spöket visar honom är ju fattigdom och ensamhet.
Ja, tvärtom. Han hade ju en olycklig barndom.
Precis. Han är utlämnad på en boarding school där alla elever har åkt hem då till sina föräldrar. Förutom han, som har en far som inte brydde sig om honom. Och så han sitter ensam och läser på julafton.
Ja, så är det.
Så det som Scrooge egentligen får se, det är ju en känsla av att behöva ta hand om sig själv.
Ja.
Att han är ensam. Så redan liksom i första scenen så märker vi liksom Scrooge har en misstänksamhet och en motvilja mot institutioner. Välgörenhetsinstitutioner.
Ja, absolut. Absolut.
Han tror liksom inte på att de kan hjälpa folk.
Nej.
Om det är några institutioner så är det ju fängelserna. Men så att det som han lär sig är ju att om man ska klara sig ur fattigdomen så måste man arbeta hårt och spara varenda krona.
Ja, så är det.
Och i den scenen Scrooge då väljer då för första gången då kanske pengarna och girigheten före då sin kärlek då, Belle som hon heter, som ju gifter sig med någon annan, så säger han också: "There's nothing on which it is so hard as poverty, and there's nothing it professes to condemn with such severity as a pursuit of wealth." Det finns inget så svårt som fattigdom.
Nej.
Så här plötsligt börjar vi få 1800-talets London och Scrooge plats i det.
Verkligen.
Så jag tänker att det som Dickens kanske ändå vill säga med denna karaktär, som kanske inte är så ensidig då, som man kanske tror, ja, Scrooge är egentligen inte girig.
Nej.
Utan han är egentligen livrädd.
Ja, det är
han. Han är livrädd för att bli fattig och för att återhamna där han var som barn. Och därför undrar han sig ingenting och han kan inte njuta av sina pengar. Och han kan således heller inte bry sig om andra eftersom han inte litar på en slags gemensam välfärd. Utan han tror på var och en för sig.
Ja, men så är det.
Och han kan heller inte uppskatta julen eftersom det handlar om gemenskap men också om glädje för glädjes egen skull.
Nej, verkligen. Och det finns han har ju ingen gemenskap heller.
Nej, precis.
Så enkelt är det ju.
Som han har gett upp liksom. Det finns en väldigt fin passage, jag har skrivit så mycket långa citat på engelska här, men det finns en fin passage i början där hans systerson pratar om julen i alla fall. Mm. Och han har ju en väldigt fin, han säger ju det att jag har alltid tänkt på jultiden som en god tid, liksom en snäll, förlåtande, välgörande, charitable, pleasant time.
Ja.
Och den enda tiden på det långa kalenderåret då män och kvinnor verkar öppna upp sina hjärtan. Och så att han har liksom en helt... Den finaste formuleringen tycker jag är att man ser sina medmänniskor som fellow passengers to the grave. Och inte liksom not another race of creatures bound on other journeys. Alltså de plötsligt är vi medresenärer till graven snarare än att på väg åt olika håll. Och det tycker jag, det är en väldigt fin scen liksom, vad julen kan vara. Men Scrooge har ju inte den avslappnande synen på julen. Och han har ju känt sig tvungen att lämna det åt sidan. Och kanske finns det någonting här då från Dickens egen far. Alltså hur lätt det är att hamna i skuld om man är ovarsam med pengar. Hur lätt man kan hamna på gatan eller i fängelse. Och ens barn satta att jobba på fabrik 10 timmar om dagen.
Ja, tveklöst är det så.
Scrooge vill ju absolut inte dit. Liksom. Och därför kan man ju tycka att han tycker kanske att han inte förtjänar att fira jul. Att inte spara, att inte jobba.
Nej, så är det väl.
Men Scrooge gör ju här då på grund av detta vissa allvarliga fel. Och jag skulle säga att det är kanske två fel då. Han ser ju ner på fattiga.
Ja.
Som att de skulle vara ovarsamma med pengar eller oansvariga och lata.
Så är det ju.
Och han tänker julen som en slösaktig, alltså en egentligen omyndig tid liksom.
Mm. Ja, verkligen.
Men den samtida julens ande visar ju honom då en ganska viktig lärdom här. För att han visar ju vad julen då handlar om. Det som då Scrooge känner sig nödgad att lägga åt sidan. Alltså familj och vänner. Och Scrooge får ju se då många människor som inte har någonting. Han får ju se fattiga i fattighuset. Gruvarbetare. Han får se folk på sjukhuset, i fängelset. Och familjen Cratchit då.
Ja.
Och alla har julstämning efter egen förmåga.
Det är det.
Trots att de inte har en spänn. Och för vissa av de här gruvarbetarna tror jag så är de ute på till havs där. Som har bara en julsång ihop.
Nej, men så är det.
Men de har i alla fall den.
Ja, ja men det är det. Det är verkligen.
Och precis som Rose då, hos Jansson, så tinar ju också Scrooge upp, för det är också Rose.
Ja,
och han blir ju vän med sin son sen. Och de blir vänner över generationsgränserna, så att säga.
Snyggt.
Och ung och gammal kan bli vän. Och även om Scrooge då kanske lite mer komplex, tycker jag. Men det finns också en fråga kvar. Spöket. Tiden är ju led.
Ja.
Spöket har annonserat att vägen vi går på leder åt fel håll. Och det är ju inte bara Scrooge, klart, det handlar om. Utan Dickens syftar ju såklart på stora klyftor, fattigdomen, barnarbetet. Men också de rikas egen intresse. Alltså att de rika måste, vill han säga, ha en känsla för det gemensamma. Mankind was my business, som Marley säger.
Precis, precis.
Och de rikas uppgift att ta hand om de mindre bemedlade. Och att deras öden också är de rikas ansvar. Så det är inte fråga om en girig person liksom som synar till, utan... Dickens tar ju lite Ben Johnsons Morose och placerar dem i ett samhälleligt sammanhang då, alltså i en logik. De har nu ett samhällssystem där då rika individer är så rädda för fattigdomen att de inte kan hjälpa dem som har det sämre med pengar eller sin omtanke. Och där var och en förväntas ta hand om sig själv. Och där det är fel och omoraliskt att inte lyckas liksom att ta hand om sig själv.
Nej.
Så att Christmas Carol slutar också med att Scrooge då inser vad han har uppoffrat och inser sitt moraliska ansvar också. Och återintegreras därmed i samhället.
Mm.
Han blir som en andra far åt Cratchits Tiny Tim.
Sorry.
Och kan återförenas med sin systerson och hans familj. Så tryggheten i samhället lär han sig då kanske inte ens är monetär utan att den är framförallt social.
Nej, men det är exakt.
Men såklart också att det är de rikas plikt att dela med sig. Åtminstone en dag om året.
Ja, precis. Det var väl just det som Lenin tyckte var problemet, tror jag.
En dag om året kan man väl göra.
Men jag tycker... Det finns ju väldigt talande är ju hur den slutar. Alltså, framtida julen visar ju egentligen två personers död ju. Det är hans egen och det är Tiny Tims.
Yeah.
Och det intressanta då är då att han då, den här mannen som på ett sätt har allt och som har offrat allting. Hans död är ju meningslös.
Yeah.
Medan Tiny Tims död tvärtom inte är det. Så att på något sätt så har ju han investerat fel, Scrooge.
Ja. Ja, precis. Och det är också, jag tror att det är väl också ganska intressant grej också att just att Tiny Tim har ett, liksom ett ansikte för honom.
Ja.
Att det är liksom en, det är ingen anonym fattig person.
Nej. Men det är också Tiny Tims väldigt korta och sorgliga liv får ju egentligen i efterlevnad lever ju kvar.
Ja, de har ju lite, typ som ett litet altare åt honom ju, och med hans krycka. Och
de kommer ihåg hur modig han var och hur han var snäll trots alla sina svårigheter. Och det får ju även den familjen, det som kommer närmare och sen liksom blir bättre människor.
Ja, så är det.
Tim har ju egentligen påverkat världen.
Ja.
Men det har inte Scrooge gjort. När Scrooge dör så är han borta för evigt.
Ja, som att han aldrig har funnits. Ja,
exakt.
Ja, fan, den är väldigt bra. Den är väldigt bra. Mm. Så är det definitivt. Hans liv har haft mer mening liksom.
Ja, men precis, för det handlar ju mycket. Alltså, jag tror ofta så tänker man som att det Scrooge lär sig är att vara givmild. Och det är det ju till viss del, alltså att han måste använda sina pengar på något väl sätt. Men rikedomen är inte egentligen kanske det viktigaste. Det viktigaste är att han lär sig att han behöver ha ett sammanhang.
Ja, verkligen. Ja, så är det. Mm. Ja, men det är ju en väldigt fin historia där. Jag läste att Van Gogh hade skrivit ett brev 1889 till sin syster att Dickens Christmas Carol var en av de få saker som hindrade honom från att ta livet av sig.
Ja, jag gick sådär.
Ja, men han höll sig några tag. Ja. Så några år till i alla fall. Men den har ju ett väldigt vackert budskap.
Ja,
alltså,
det är ju jättefint.
Om gemenskap liksom och ansvaret för andra.
Mm. Ja, jag kollar ju på Mupparnas julsaga varje år. Ja. Det är lika rörd varje gång.
Ja, gud. Nej, alltså, ja, nej, men det
Kermit som Bob Cratchit är en rollprestation. Utöver det vanliga.
Ja, riktigt bra. Det är riktigt bra, ja. Det kommer ju den här, är det senaste? Är det Jim Carrey's eller?
Ja,
här,
jag tror nog det kan vara den senaste.
Jag kan bara tycka att...
Han är inte så bra som Michael Caine.
Nej, Michael Caine, ja. Nej, det är klart att det inte kan vara. Men det är också just att man vill så gärna att han ska vara en karikatyr liksom.
Ja, det
kan
det.
Det är så, liksom, det är så lätt att göra honom till en avart.
Mm.
När, som jag då försökte tänka att han är liksom en funktion i ett system så att säga. Liksom. Och inte en... Inte någonting som vi så här tänker, ja, men det där är ju ett monster eller något så här, någonting väldigt annorlunda. Utan han förkroppsligar ju en tendens liksom, i ett samhälle. Såklart.
Han är ju också en spegel. Jag tror det är därför man måste läsa det varje år. För om du sitter på jul nu och planerar och tänker, orkar jag verkligen bjuda den där fasten?
Ja, men precis.
Som jag inte orkar med. Då är det då du behöver läsa om Scrooge.
Ja, men verkligen.
För att du förstår varför du ska göra det.
Men en annan liten avslutningsdetalj är också att Ebenezer Scrooge har startat ett namn till en annan girebuk. Scrooge McDuck.
Ah, just det.
Joakim von Anka.
Han heter Scrooge.
Ja. Och han är ju också snål.
Ja, det är han.
Kommer från fattiga omständigheter.
Mm.
Han putsade ju skor i 1800-talet, okay. Skottland.
Visste inte, jag kan inte så mycket om
det?
Joakim von
Anka. Va? Han putsade skor och det var ju så han fick sin första krona.
Aha,
som han sen sparar ju och förvarar i tryggt förvar. Både i minne men också att han har ju den ger honom tur, så han har ju den bakom glas.
Ja.
Och försvarar ju den då från Magica the Hex, för hon vill ju göra någon trolldryck som behöver hans första krona, och det är ju liksom en sån där, om en skotsk pence anno 1867 eller något sånt där skit.
Självklart.
Men så det finns ju liksom en viss tydlig koppling där. Scrooge är uppfunnen av Carl Barks 1947.
Ja.
Och var först faktiskt bara tänkt att vara med i en serie.
Okay.
Ett julalbum. Christmas on Bear Mountain. Så den det är väldigt tydlig liksom. Men sen blev han så populär och så att han fick vara med längre. Och har ju sen blivit en ganska nyanserad karaktär. Och gått från den här isolerade surkarten som han är i början till att bli liksom en äventyrare. Nästan lite som en Indiana Jones, men mer... entreprenören, arkeolog kanske.
Ja, okej. Okay.
Men där lever han ju kvar i alla fall.
Ja. Jag har bara en sista sak att säga. Och det var det jag skulle säga med spöken. Han besöks ju av tre ghosts.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Men de är ju inte spöken. För de är inte någon som har dött ju.
Nej, precis. Nej, de är ju inte. Det är så gud och så gudar.
Precis, de översätts ju ofta som spöken till svenska.
Mm.
Men då måste man ju tänka på att engelskan på den här tiden kallade även det heliga anden för Holy Ghost.
Ja, jobbar det fortfarande eller?
Nej, det har lite fallit. Nu säger man Holy Spirit.
Ah, ja, såklart. Ja.
För att inte sammanblanda det med spöken. Jag tror det är ganska nyligen dock. Men,
ja. Man vill inte tänka sig som genomskyldig. Liksom.
Ja, heliga spöken.
Också det är svårt att föreställa sig den heliga anden. Så att om någon säger att det är ett spöke, så tänker man det som ett lakan liksom, på ögon. Liksom.
Precis. Nej, så att... Ghost betyder ju andar.
Ja, men såklart.
Mm. Jag var själv förvirrad över det här.
Ja. Men det är också så här, vad är det för andar? Liksom? Nu är nästa, en är väl nästan lite där som en slags hellenistisk
Ja.
Liksom alltså, Bacchus karaktär.
Nu julades andra i toppen.
Ja, precis. Och den första är väldigt kort, va?
Det är ett barn.
Ett barn, ja, precis. Ja.
Klicka.
Och den sista är ju liemannen, va?
Ja, precis.
Eller
ja.
Liemannen-ish, liksom. Mm. Man får se alla hans face, va? Och han säger ingenting, va?
Nej, exakt. Han bara pekar.
Ja. Det är det jag minns mest från Kalankas version av Christmas Carol. Det är ju det är ju Svarte Petter som är den sista.
Ah, okay.
Som är den sista anden då. Så jag ber min syssa först. Jag vet inte om den andra var. Mm. Men då i alla fall så i sista scenen, de har ju tagit bort den där när tjuvarna plundrar hans lik.
Ah, okay.
Man får inte se Joakim von Anka död, tror jag inte.
Nej.
Men de är i alla fall på kyrkogården. Och så säger han då till Svarte Petter: vad är det här för enskild eller enslig grav? Och säger Svarte Petter, han pratar faktiskt, det gör han inte i boken. Men det är ju din grav, Ebenezer.
Ja.
Och så puttar han honom och så ramlar han ner i graven och faller och faller och faller tills han vaknar upp. Ja, det är en stark, tycker jag. Det är men det är ju din grav, Ebenezer.
Ja, bra avslut där.
Ja, på hans liv.
Ja, och hans även julsaga. En julsaga är också en memento mori. Så att...
Ja, verkligen. Och den är ju stark.
Mm.
Den är ju stark.
Ska vi gå och fira jul nu?
Jag tycker det. Dricka jul, som jag skrev i mitt sms.
Ja, precis. Det är ju det jul betyder på de här.
Eller hur? Jul.
Så, god jul.
God jul.
Allihopa.
Och gå in på delfina.se eller på Bokus och sök på Delfina förlag.
Ja. Ha det gott.
Ha det.